Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna kära lyssnare till ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbäck, för detta pastor och medlem i Knutbysekten. Och med dig, Rigmor.
Tack. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och vi har Sektpodden tillsammans och det här blir faktiskt vårt 36:e avsnitt. Spännande. Sist så pratade vi om Korpela-rörelsen. Ett intressant och spännande avsnitt tyckte jag. Någonting helt nytt för mig. Någonting som du hade rört dig lite mer i. Och många lyssnare som hade mycket information att ge efterhand också. Eller hur?
Ja, men det är så roligt. Åh, vad jag är tacksam. Lyssnare som var betydligt mer insatta än vad jag är förstås. Vi har ju en dialog där vi samtalar på det sättet som vi brukar. Så nu har jag några rättelser som jag är glad att kunna få införa och korrigera. Ett par lyssnare noterade ju att jag började tala om Carl Larssons midvinterblot som jag inte hade framför mig utan jag...
Just det.
I minnet. Och jag påstod att det var kvinnor som dansade, men det är ju både män och kvinnor. Men de är klädda i vad Carl Larsson uppfattar som en samedräkt. Men jag sa ju att det var typ att han hade på något vis målat den här likotoxia-rörelserna, hoppedansen i som tornedalingarna. Nej, förlåt.
Korpelianerna.
Som korpelanerna ägnade sig åt. Men eftersom Carl Larsson dog redan 1919 så var det naturligtvis tokigt av mig. Utan likotoxia-dansen är karakteristisk för lästadianerna. Och då har vi en kvinna som bor uppe i de här trakterna i Tornedalen som heter Kristina Töyre. Och som har förklarat för mig att likotoxia, det betyder på tornedalska att röra sig i glädje över nåden. Mm-hmm. Och det tyckte jag var så läckert, därför att då betyder det ju, det här kroppsliga uttrycket är så ursprungligt för att ja, men när man är glad, det ser man ju på barn, hur de hoppar och stampar i glädje. Och det gör min hund, hon studsar upp och ner när hon är glad. Och till och med mitt sto, när hon är munter så kan hon börja studsa lite så här. Så att om jag framställde likotoxia som någonting exotiskt och lite konstigt, så är det istället någonting ursprungligt och väldigt naturligt.
Och så kan man då säga att de använde det uttrycket för någonting som de gjorde i den här korpelrörelsen som blev ja, ett sätt som de uttryckte som inte fanns på andra ställen. Men de använde ja, det här för ordet för det bara.
Ja, mm. Och de lär ha hoppat och dansat på alla möjliga sätt. Men som sagt, där spårade det ju ur på olika vis.
Mm.
Sen så är det en lyssnare som har skrivit en akademisk uppsats om laestadianerna och en efterföljare till Lars Levi Laestadius. Och hon påpekade ju mycket riktigt att jag hade sagt att Laestadius var jämnårig med Chartau. Men Chartau, han var ju född redan på 1700-talet och levde en bit in på 1800-talet medan Laestadius föddes 1800. Mm. Och hennes uppsats, det kan jag rekommendera lyssnarna, den kan man ladda ner från nätet. Så skriv gärna så får ni länken av mig.
Mm, intressant.
Men jag har fler rättelser.
Ja, fortsätt.
Ja, men sen hade jag ju så hade jag uttalat när jag pratade om författaren och föreläsaren och prästen Bengt Pohjanen. Men Pohjanen, ska det verkligen uttalas så? Undrade en av mina vänner. Hon har träffat Bengt flera gånger och uttalar hans namn Pohjanen. Då kunde jag fråga en av våra lyssnare som skriver på vår Facebook-sida, Facebook-sida, hur vill författaren att namnet ska uttalas uppe i norr där.
Mm.
Och då sa han att det är som jag säger, Pohjanen fortsätter jag, men att vissa säger Pohjanen.
Mm.
Då vet så vi det.
Då har vi lite, men det är jättebra. Kanon, ja. Då har vi fått sen, rätt på det. Ja.
Ja, då fick vi rätt på det. Och så jag har fler rättelser. Det var mycket här som jag var ute och, alltså jag vill säga det, jag älskar fakta. Och jag älskar också myter och fantasier och drömmar. Men för mig är det otroligt viktigt att man håller isär fakta från fantasier. Och det är det som inte sker i sekter när man börjar profetera och hitta på och så vidare. Så därför är jag så glad till exempel att få korrigering till verkligheten. Till exempel så påstod ju jag att i den katolska kyrkan så läser man Bibeln fortfarande på latin, även om predikan givetvis är på modersmål i gudstjänsterna. Men där är jag ju inte uppdaterad. Så flera lyssnare har påtalat att nej, nej, vi läser Bibeln på modersmålet. Och någon undrar hur jag, var fick jag det ifrån? Och då kan jag säga att det är rätt många år sedan som jag var på en katolsk mässa. Och då var det i Italien och i Schweiz. Men jag har faktiskt också tidigt på 90-talet varit på påvens privata morgonmässa i kapellet i Vatikanen.
Mm-hmm.
Så att jag har en stor glädje i att jag också har fått dela en del. Men det här var ju bra att få veta att Bibeln är tillgänglig på modersmål numera även för den som tillhör den katolska tron.
Bra. Och det, är ju, det låter ju väldigt bra att det är så. Så att,
ja, visst. Ja, men då kan vi tala om de här historierna utifrån texten allihopa. Ja, i alla fall. Så har jag min vän numera då, Ayla Anala, som är teolog. Och där kan den som vill på vår Facebook-sida följa hur Ayla och jag diskuterar saker och ting. Och hon lär ju mig att betona att helvetet, när predikanter pratar om helvete så är det inte bibliskt, utan det är tydligen kvarlämningar ifrån hednisk vidskepelse.
Mm.
Och då gör det ju så ont när vi kommer till dagens ämne, tänker jag, när vi ska prata om vad ni tidigare medlemmar har haft för förkunnelse som bland annat barnen har tagit till sig i Knutby, Philadelphia.
Ja, för vi tänkte väl idag att ägna det här avsnittet att prata om Knutby. Mycket utifrån de avsnitt som nu Uppdrag granskning SVT har släppt. Återigen en dokumentär om Knutby. Det tycks ju aldrig ta slut. Men jag tycker personligen att de har gjort en förhållandevis bra dokumentär. Visst finns det saker man kan sakna och lägga man vill lägga till och sådär när man har varit med. Men så är det väl alltid, tänker jag. Men jag tycker ändå att den absolut är värd att se och ger en bra inblick i hur det var. Men fruktansvärt tragiskt och smärtsamt att se, kan jag säga. Som idag ser den med fler och fler år som går. Och det blir nästan mer och mer smärtsamt att möta den här historien ju längre man kommer ifrån den faktiskt. Så är det.
Jag förstår det. Men jag vill direkt säga att mitt intryck är detsamma. Det är ett väldigt bra arbete, Uppdrag granskning, Anna Lindman och det teamet har gjort.
Mm.
Det är ovärderligt att de har skapat kontakt och fått förtroendet från både av dig och Peter, av Maria och Patrik Valda och ni som var i, så att säga, toppskiktet i ledningen, även om du fick många år när du var, som det heter, fel. Men också flera vuxna och sen barnen.
Mm.
Jag känner att jag får klumpen i halsen bara. Jag ska försöka prata om det, för att det var, för mig var det tanken på barnen som gjorde att jag inte kunde släppa det här engagemanget.
Mm.
Jag borde ha slutfört så mycket annat, men jag försökte på något vis att påtala i hopp om att nå fram till er för barnens skull.
Mm. Ja, och det tänker jag är nog så viktigt att det sägs igen, att det var din drivkraft. Vilket jag vet många av de som idag är unga vuxna är oerhört tacksamma för. Och du har haft kontakt. Inte, men... Jo, men jag har,
ja, nej, jag har haft kontakt. Nej, men jag tänker flera. Att det var så, det var så på något sätt gjorde det så ont att det var lika illa som jag befarade. Jag hoppades liksom att jag kanske, att det kanske inte var så svårt som det var. Men det var det.
Ja, men det, och jag håller med. Det är ju det är för mig också att se det. Även om man vet om till viss del, så har man ju inte, vi har ju inte vetat vad de här barnen har burit, eller de här ungdomarna idag har burit inom sig, som de kanske inte sa. Vi såg leende ansikten, men det här var vad som fanns bakom. Och det är ju därför man behöver prata om, jag tänker som vi gjorde det här förra programmet, när vi pratade om barns upplevelse av inom många frikyrkor och religiösa sammanhang och så vidare. Därför att man kanske inte ser det just när de är små, utan det kommer i kapsen. De stänger det inom sig, de ler, de vågar inte. Man bär det här skulden eller rädslan eller vad det kan vara för någonting inom sig. Och sen så kommer det först långt senare när man kan sätta ord på det.
Det är till och med så att hjärnan inte ens är mogen att ha perspektiv förrän någon gång efter 20-årsåldern. Man kan alltså inte uttrycka det som liten. Och det här går också stick i stäv med att man som liten har en instinkt, precis som andra djurungar, vill jag på att säga, att man måste hålla sig nära till sina föräldrar, till de som tar hand om en, för att ha tryggheten. För man klarar sig inte själv. Så man kommer, då bär man den här, ja, den här slitningen inom sig.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt intressant också att rektorn för, hon heter Sofie Lundvall för Knutbyskolan, var intervjuad. Och där hon säger att nej, men hon har varit förälder till barn och granne till er i församlingen. Men hon har också varit lärare i skolan och hon har varit rektor. Och hon förklarar hur hon mår otroligt dåligt idag. Därför att barnen, de kan ha gått 6 år i den skolan där hon jobbat. Och nu när de är vuxna så hör hon hur de mådde, hur svårt de hade. Och hon och hennes kollegor förstod inte det. De såg inte det. Och hon ställer sig också frågan, ja, men kunde vi ha gjort något om vi hade märkt?
Ja, och det är ju den frågan som är så viktig att våga ställa sig utan att för den saken skulle lägga massa skuld på. Utan mer, jag tänker att, så att det får bli en konstruktiv fråga för framtiden. Kan vi se mer nästa gång? Kan vi lära oss av historien? Så att vi kan undvika.
Alltså jag tror inte jag pratade med Siv Lundvall någon gång.
Sofie. Men Sofie Lundvall.
Ja, Sofie. Förlåt.
Mm. Mm.
Men däremot så kontaktade ju andra lärare i Knutbyskolan mig.
Mm.
Och även personal från skolhälsovården. Och då frågade de mig hur man skulle, ska man försöka prata med barnen? För det fanns de som märkte att barnen inte mådde bra. Eller i alla fall betedde sig tydligt olika sina jämnåriga kamrater utanför församlingen. Vet du vad, vill du höra hur jag svarade?
Mm, gärna.
Jag rekommenderade dem att inte ta något av barnen åt sidan och försöka ställa frågor och försöka liksom fråga ut, utan tvärtom, vara precis som vanligt, notera givetvis om det var någonting, men, och om något barn vände sig till läraren eller till skolsköterskan, att man då är beredd att finnas där och vara till stöd.
Mm.
Men min erfarenhet är av människor som har växt upp i sektlika miljöer, att de brukar beskriva det som att skolan var en oas. Och det var skönt att ingen frågade mig där om hur vi hade det hemma. För jag hade inte kunnat förklara det, och jag ville inte förklara, utan det var som att när jag var i skolan så kunde jag vila från det här som var skrämmande och jättesvårt hemma utanför skolan.
Ja, men det, när du berättar det så tänker jag på det som är väldigt aktuellt och har varit aktuellt under hela våren med coronapandemin, då man har pratat om det här med att man har stängt ner till viss del skolor och att barn har fått hemundervisning eller, och distansundervisning, och att det också skapar problem därför att det finns många barn som kanske är beroende av skolan just för att de har kanske en hemmiljö då, inte en sektmiljö kanske man inte pratar om här nu då, men ändå som de behöver, skolan för att få just den andra miljön. Den är livsviktig för dem. Och att de mår. Ja. Jag tänker det är lite samma sak, eller hur? Ja. Om man har en familj som är dysfunktionell, då blir också skolan en oas. Och jag tror ju som dig när du säger det, så tänker jag också just där att inte blanda ihop de två olika världarna. Därför att då har man ingenstans kvar som är fri, liksom, ingen frizon.
Precis. Ja, vet du att du säger nästan ordagrant vad Thomas Tranströmer, våran store poet, har uttryckt i sin självbiografi Minnena ser mig. Han var inte sektmedlem, men han var en otroligt känslig pojke, och han i vuxen ålder så menade han att bara det här med hem- och skolaföreningar, det var en styggelse som han ville skulle avvecklas.
Okay.
Och det tycker inte jag, så jag undrade vad menar han, men då säger han ungefär vad du var inne på här, att han säger att nej, men om läraren kommer hem och ser mitt hem, han bodde med mamma, mormor och morfar, pappan var längre bort. Eller om mamma, när det är såna här föräldradagar, kommer in i skolan. Och så är han ju poet, så han har ett bildspråk. Och då säger han, då uppstår ett läckage. Och då blir det för mig förorenat, både i skolan och hemma. Och då känner jag mig inte trygg, varken i skolan eller hemma. Huh. Och det här är väl ett uttryck för att ett barn kan skaffa sig ett skoljag som funkar med kamraterna.
Mm.
Men hemma kanske mamma, mormor, morfar, de känner igen den här killen sedan han var liten. Och de vet vad som är känsligt för honom. Och det är kanske inte någonting man vill. Kamrater kan ju vara råskinn utan att mena illa. Mm. Och det här att man har rätt till sin integritet.
Mm.
Det är olika för olika barn. Och som vi har sagt så många gånger, barn är olika. För ena barnet är det inga problem alls att berätta om hemförhållanden. Medan det för andra barn känns otroligt jobbigt.
Ja. Nej, jag, när vi pratar om det så kan jag också tänka att jag tänker på min egen resa i Knutby. Att då var jag ju vuxen visserligen, men under de åren när jag var då som det kallades fel, så blev ju jobbet min oas. Där jag inte behövde ta med mig Knutby världen. Jag fick vara vuxen på jobbet. Jag fick vara mig själv. Och när jag kom tillbaka till Knutbyvärlden, då var jag då var jag ingen att räkna med. Jag behandlad som ett barn som inte visste bättre, liksom, att man inte hade, och plötsligt så var man osäker. Och jag kan också se hur man själv förändrades otroligt mycket beroende på vilken av de här världarna man var. Man blir ju så otroligt påverkad av hur man blir behandlad. Man blir ju till slut sån som människor behandlar en, mer eller mindre i alla fall.
Nej, men så är det. Så är det. Man kan. Det där är nog en väsentlig sak du är inne på. Därför att det är väl bara den som har en släng av narcissism som försöker skapa sig en bild av sig själv och hoppas omvärlden ska gå med på den. Mm. Därför annars är det ju, det är ju andras som upplever oss, som ger oss tillbaka en återspegling av vad man själv, den man själv är. Det är därför det är så otäckt när både de vuxna här och framförallt barnen beskriver hur det var när man påstods vara fel. Ja. Och genomgående är ju att man visste inte hur man skulle bli, vad man skulle göra för att bli rätt. Mm. Och om man frågade så vändes det tillbaks emot en. Det vet du väl.
Mm. Nej, men alltså det där är ju så otäckt att höra i programmet, därför att det de här barnen eller ungdomarna nu då beskriver, utav det du pratar om nu, det känner jag ju igen fast jag var vuxen. Ja. Och det är ju en avsevärd skillnad, tänker jag, även om man inte ska göra så mot någon människa, så är det ju en betydlig skillnad att det är en vuxen som får ta det. Men att veta att barnen har fått samma typ av behandling som jag fick, och som jag vet hur den kändes, jag vet hur jag mådde utav det, den här fruktansvärda känslan av att inte ha, att man känner sig maktlös därför att man vet inte vad man ska göra till slut. Man ställs liksom inför att man vet att det är fel, men jag vet inte vad jag ska göra för att det ska bli rätt igen, och jag kan inte fråga för att jag, det är också fel. Alltså man hamnar i ett liksom ett intet liksom.
Ja, det är ju vad de beskriver. Ja. Och det är så ovanligt, tänker jag, att den som har haft övertaget efteråt kan sitta och så här snabbt efteråt. För jag menar att de här åren sedan församlingen, sekten, lades ner, det är i det här sammanhanget ingen lång tid för människor att bearbeta. Men där sitter Peter, du, Patrik Waldau, Maria Waldau med ansiktet rakt in i kameran och talar om hur det var att vara del av den ledande gruppen. Mm. Och jag vill säga, särskilt gripen blir man ju av Viktor Waldaus berättelse. Mm. Där han, som är son till Åsa som gällde för att vara Kristi brud, och hur det känns när han får veta att hans mamma ska gifta sig med Jesus. Mm. Ja. Och också hur han ber om förlåtelse och vill uttrycka sin ånger när han inser att ledarnas barn då, och framförallt Viktor och hans syster, de fick ju en motsvarande ställning bland ungdomarna som deras mamma hade, och i viss mån pappa, bland er vuxna. Och det kunde han säga. Det var
starkt.
Det var beundransvärt.
Ja, det var det. Och den är ju så fruktansvärd, den biten, just att barnen hamnade också i, om man nu kan kalla barn för offer och förövare, men på något sätt också i samma situation som vi, fast i en annan skala med den här hierarkin. Så de får ju bära med sig de här bitarna också. Och att barn ska behöva bära det är som man, hjärtat vill gå sönder när man hör och ser de här som är med Och det är bara några få naturligtvis, på samma sätt som vi som sitter och berättar också bara några få. Det finns ju så många fler som skulle kunna berätta både om vad de varit med om och också fler som skulle, kan jag tycka, behöva också berätta om sin roll som ledare. För det fanns många som hade den rollen som inte kommer fram.
Nej, det är ju, man förstår kanske vidden av hur farlig den här miljön blev. Mm. När Julia beskriver att men hon ansågs fel, men hon måste ändå gå till det ni kallade församlingslokalen. Och när hon kom dit så var det ingen som hälsade. Hon försökte heja på människor och de tittade bort, för hon var ju fel.
Mm.
Och till sist så var det så jobbigt att leva så att hon ville inte vakna på morgonen. Och hon tog en överdos i en självmordshandling. Blev som tur är räddad av helikoptern.
Ja.
Och sen när hon kommer då tillbaka till livet, en överlevare i ordets bokstavliga bemärkelse, så säger hon de enkla orden: då, efter det blev det ännu värre. För detta var det värsta man kunde göra mot Gud och mot sina föräldrar.
Mm. Ja, den berättelsen är ju fruktansvärt. Jag vet inte, det finns inte ord för hur och det som är så hemskt, kan jag känna återigen, att jag kan känna igen det hon berättar. Men återigen så var jag vuxen. Jag vet ju också hur det var att gå in i den där lokalen och vilja smälta in i väggen därför att man var inte välkommen eller man var illa ansedd och så vidare. Men att som, och det är verkligen så att jag var vuxen, jag kan hantera på ett annat sätt även efteråt. Men för ett barn att behöva, eller en tonåring att behöva hantera. Man är så känslig i så på många avseenden då. Och det ser man ju med tanke på vad som sen hände. Fruktansvärt. Finns inte ord för.
Nej, det är också två unga kvinnor som berättar om att deras mamma förklarades vara fel.
Mm.
Och en mamma berättar att hon blev fel och fick då inte ha kontakt med sin egen dotter. Hon fick se dottern leka ute på gården, men hon fick inte gå ut och vara med sitt barn. Utan barnet skulle bo hos en granne. Och mamma säger det var ju inte grannens fel, det var ju inte de som hade bestämt. Men hon fick gå upp och se sitt barn en stund. Men sen fick, alltså det här.
Ja, det är så
och sen när man hör hur de här unga kvinnorna säger, när de får den frågan, vad, hur det kändes och vad, hur det var. Och då så säger de ju precis det vi talade om för två avsnitt tidigare.
Mm.
De var rädda att Jesus kommer, jag är fel. Alla följer med Jesus, men jag får inte följa med. Jag blir ensam kvar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis. Det är precis det vi pratar om. Och det var ju innan vi hade sett de här programmen. Och de satte, precis som du säger, de sätter samma ord som vi har fått så många hälsningar och brev från människor som har haft sådana upplevelser. Och de har samma ord, samma uttryck för vad man var rädd för. Det är genomgående. Än idag så finns det här. Och nu då visade sig i den här den här avsnitten.
Mm.
Ja.
Ja, en före detta medlem har också sett programmen förstås och förklarar för mig, det är en kvinna, hur hon får för reaktion. Och hon säger ungefär att när någonting sägs som inte riktigt stämmer med hennes upplevelse, eller att någonting liksom blir uteslutet som borde ha sagts, som blir förtiget eller förnekat, så kallar hon det för att det bränner till som en svetslåga inom henne. Och hon säger till mig att så reagerar nog fler som har varit i Knutby när de ser det här programmet, att det bränner, och då känner man själv att man måste få berätta för att inte själv brinna upp inifrån. Så som hon ser det så är de här avsnitten kanske inte slutet på Knutbyhistorien, utan början på ett nytt kapitel där den ena efter den andra kommer att berätta om sina upplevelser.
Ja, jag förstår vad hon menar när du säger så där, därför att jag kan också känna att det som har presenterats hittills i det offentliga rummet i de här dokumentärerna, både nu och tidigare, det är en del. Och det blir också naturligtvis så att utifrån de som väljer att också träda fram och berätta, så blir det utifrån både utifrån deras upplevelser och också utifrån de som då sätter sig och erkänner sig vara förövare. Men jag håller med om att jag tror att, och hoppas också att det här ska göra att fler röster hörs. För det är så många fler berättelser och det är så många fler människor som också borde ta ansvar, tycker jag, i den här historien. Så på det sättet är den inte färdig. Om man nu någonsin kan se att det blir färdigt, det vet jag inte.
Nej, men du berör någonting som jag ibland har fått frågan om, och då säger människor, men ska man verkligen dra upp allting som hänt? Är det inte bra i vissa lägen att liksom lägga locket på och gå vidare och hoppas att det lägger sig? Och det ligger ju mycket i det faktiskt. Jag kan säga så här. Mm. Jag tycker inte att varje människa ska vända ut och in på sitt inre och lämna ut alla privata händelser och tankar och erfarenheter till allmänt beskådande. Men, och nu kommer det. Har man varit medlem i en sekt, då har man levt i ett kollektiv. Det finns egentligen inga hemligheter i till exempel Knutby Philadelphia, där inte också andra vet om det. Och det betyder att om jag har varit medlem och inte vill säga vissa saker, utan tänker att jo, men allt utom det här vill jag inte komma fram. Ja, då har jag som små fickor där det billigt talat finns mögel kvar. Och mögel förökar sig, förmerar sig. Och det är inte mögel, utan det är också hållhakar. Därför att om jag inte har sagt det där, då märker han eller hon att det här säger inte vi. Och då kanske han eller hon håller. Och det här beskrev faktiskt Helge Fossmo i den där intervjun i, som jag har nämnt någon gång, herrtidningen Café. När han sa att... Han hade anförtrott sig, han hade berättat saker för Åsa, som då hette Åsa Waldau, som han inte hade anförtrott någon annan. Och då blev han rädd för henne. För genom att hon visste det här så skulle hon kunna göra honom väldigt illa. Och det, sa han, fungerar som en hållhake inom honom. Och den mekanismen, menar jag, det är den som kommer att finnas också mellan personer som har varit med i ett sånt här sammanhang. Så mitt råd är att, eller min tacksamhet går till dem som till er som nu är föregångare och bara berättar rakt ut, delar vad det var ni var med om, hur det kändes, vad ni ångrar, vad ni skulle vilja gjort annorlunda och så vidare.
Mm. Nej, men jag och där tänker jag också, där tror jag att omvärlden kan hjälpa till. Därför att jag bara tänker spontant nu att när människor reagerar med vad knäppa eller vad tokigt och allt det där, då skäms man ju. Ja. Och så vill man inte berätta. Men när det finns en omvärld som reagerar, ja men det har jag fått möta ju av dem jag haft omkring mig. Alltså jag har inte mött det här vad knäpp i huvudet du är eller vad dum du är, utan istället möta människor som är omsorg, som har lyssnat seriöst och med respekt,
ja.
Då vågar man också berätta. Och det tror jag är jätteviktigt, för jag tror att många skäms så mycket för, jag vet, vi var inne på det när det gäller korpelarörelsen, att så många skäms så mycket för man, och det förstår man ju naturligtvis, och det gör att man blir tyst. Så det också tror jag är en del i det, man skäms för vad man, både kanske för vad man har utsatt andra för, men också kanske för vad man skäms för vad man själv har låtit sig själv vara en del av, eller man kanske har gjort saker som man i efterhand ångrar jättemycket och det är pinsamt och det kan vara olika saker. Men att få hjälp av omvärlden att berätta, tror jag faktiskt. Ja, men jag tror att det finns, det är en viktig del också.
Verkligen.
För jag tror som du,
ja, men verkligen har du rätt, det är bra att berätta. Och den som förklarar det tydligt i det fjärde avsnittet, det är ju Viktor Waldau. Och han säger inledningsvis att jag har skämts över att säga var jag kommer ifrån. Alltså Knutby. Ja. Och så säger han också, jag har skämts över att säga mitt efternamn. Alltså Waldau är ett sånt bekant namn numera. Och så säger han, jag har skämts över att säga vem min mamma är. Och det är ju, alltså det är ju jättehårt. Och så säger han, förklarar han också på ett så nyanserat sätt, att den här känslan har ju lärt honom att han kallar det för att läsa mellan raderna. Och ja, inte bli så lätt kränkt av vad människor säger. Men så säger han att det har också skadat mig, tror jag. Den där skammen känner ju jag igen också, ska du veta. Därför att när jag hade tagit min examen nere vid Ljunginstitutet, då hade jag ju uppnått det här målet som jag hade önskat sedan jag var 1920. Jag var analytiker. Mm. Men efter då 1995 så tog det 5 år innan jag försiktigt började berätta för min man, för min bästa vän, om de här hemligheterna som jag hade burit på och som gjorde att jag skämdes för att jag hade varit delaktig och samtidigt hållit masken för jag ville ta min examen och hamnade i den här känslan av att man tänkte ett, man kände ett annat, man försökte protestera men man var också tvungen att anpassa sig, så att, och i detta låg ju också det som Viktor här pratar om, att de här, en sån här process, så rivs det ju upp ända ner till ens tidiga barndom och präglingar, och vem är jag som anpassar mig och vad gör jag för fel som gör att de här personerna inte respekterar mig, alltså man börjar lägga på sig det här. Så idag är det ju 25 år sedan och idag, men jag tror ibland att kanske varken min man eller de här vännerna jag hade nära mig då, de kanske först nu när vi pratar i sektpodden förstår vad jag kan uttrycka, hur jag kan uttrycka det här idag, men som inte gick att formulera ens då. Så hur ska det då inte vara för unga människor, tänker jag, som har varit medlemmar i Knutby.
Ja. Och då tror jag faktiskt att man kan ju tycka, jag hör ju också att människor kan tycka att nej, men ska de inte sluta tjata en Knutby någon gång, varför ska man göra en dokumentär till och så vidare. Men jag tror ändå någonstans att det här hjälper också de människor som har varit delaktiga och utsatta. Att också, det blir som en upprättelse, och jag tror att det också blir ett sätt att förstå kanske mer av helheten och så vidare. Det är ju som vi har sagt så många gånger, du och jag, Rigmor, att det här är ett pussel vi lägger. Och det är, man tänker att nu börjar vi komma till utkanterna, ja. Och så kommer det ännu mer. Det är så stort och det är så mångfacetterat, ja. Och det är så mycket. Ja. Om jag har svårt att greppa där, hur mycket mer svårt är det inte för någon som har växt upp i det att kunna liksom förstå och acceptera sin barndom och sin uppväxt och försöka förstå den. Ja. Ja, jag är djupt imponerad av de ungdomar jag har kontakt med och de jag ser i avsnitten. Jag tycker de
jag med. Fantastiskt. Jag vill verkligen säga det. Och det sätt de på olika, var och en på sitt sätt, utifrån sin personlighet och sina förutsättningar, försöker att komma till rätta vad man har varit med om. Och jag tycker också, om du tänker på Joel Halldorf, vår vän, som vi...
Ja.
Jag tycker han gör också någonting så bra här, därför att när han som är kyrkohistoriker, men han är också del i pingströrelsen, han är medlem, han står för den miljön som en sund form av kristet samfund. När han beskriver det här som en tortyrsituation, att vara utsatt för att bli kallad godtyckligt, nu är du fel, nu är du rätt, och du förstår inte vad du ska göra när du påstås vara fel för att bli rätt. Man vet inte det. Och det kallar han, när han kallar det för en tortyrsituation, då känner jag att han också utifrån frikyrkans ståndpunkt ger upprättelse till alla er som blev utsatta. Mm.
Ja, och det kan jag säga också, att så som Joel beskriver det där, så ger det som du säger, det ger en... Jag får ju förtroende för hur han beskriver det. Han förstår, så känner jag. Men tyvärr har jag inte mött det hos alla kristna. För även som vi pratar om det här med att omvärlden kan hjälpa en att inte skämmas att man berättar. Ja. Och på samma sätt så märker jag att om det kommer kristna som på något sätt, det här när man tar det stora avståndstagandet och de är dumma i huvudet, då gör det också att man blir tyst.
Ja, det är klart.
Det gör inte Joel. Han beskriver det på ett sätt som gör att jag förstår att han förstår hur vi kunde tänka så här, hur det kom till en här, sån här punkt.
Ja, det är väldigt starkt. Och det tycker jag. Det är väldigt starkt när han beskriver det som det här, den här konstruktionen, hur man tar delar ifrån bibliska pingsttraditionen. Och sen tar man isär bitarna och så fogar man ihop det på ett nytt sätt. Och sen den här nya konstruktionen, när han beskriver hur den börjar liksom tippa. För den är inte stabil. Var inte det en väldigt stark bild?
Ja, det tycker jag också. Och att, och jag tänker också på hur han, när vi pratade med honom, jag vet inte om han nämnde det i själva dokumentären, men han talar om just den här, jag tror han pratar om det också i dokumentären, det här med ungdomar som är brinnande, det var 90, slutet av 90-talet när det var mycket rörelse, man tycker att de äldre är lite stofiler, de är lite tråkiga, men man vill mer, och så kommer Knutby som någon slags liksom svar på det i mycket, eller då var det inte Knutby stort utan Åsa och Helge som delade i som attraherade, och jag märker att han förstår det utifrån att han också varit en del av den tiden. Och det tycker jag, alltså jag känner mig förstådd. Det är faktiskt ganska skönt.
Hur känns det när man blir förstådd? Du sa det redan.
Det känns skönt. Då känns det som att man kan också förklara. Ja. Eller då vill jag berätta min berättelse. Ja. För då,
precis så är det.
Ja.
Då...
Och utan att på något sätt säga... Men jag kan säga att Knutby var helt skogstokigt och vi var helt dumma i huvudet. För jag var där, och förstår du vad jag menar?
Ja, tror det.
Men säger någon annan det gång på gång, då blir man tyst.
Ja, så är det.
Det är inte vad man behöver höra. Nej. När man har varit i den här situationen. Det gör inte att de här ungdomarna vill berätta.
Nej. Får jag göra ett inpass där? Jag tycker att den bästa formen av lovebombing, eller den här, alltså den här lyckliga smekmånadskänslan i en sån här miljö, det är ju när din man Peter Genbeck beskriver hur ni, man kunde hitta en 500-ring i sin ficka när man gick ut från gudstjänsten. Man kunde hitta en matkasse. Någon hade ställt en kasse mat på trappen. Alltså den här känslan av att vi behöver knappast ha ett jobb med avlöning, för Gud tar hand om oss. Om vi gör Guds vilja så kommer mat och pengar och resurser att finnas. Det tycker jag var en så tydlig beskrivning av den här, ja, den här lyckan i det overkliga på något sätt.
Ja, och jag tror att det är en bra beskrivning av hur det började liksom. Ja. Faktiskt. Ja, nej, jag måste säga att samtal om det här är, det är hjärtslitande, och det tar mig. Det är inte det, och jag tror att nästan att jag märker att ju mer tiden går, desto jag tror jag sa det till en god vän som också har då varit med i Knutby, så sa jag så här inför programmen när jag har sett dem, att vardagen, den går lättare. Jag är mer vanlig och jag funkar och liksom som människa.
Ja.
Men när jag ser det här så blir det, blir det jobbigare. Det är mer smärtsamt idag än vad det var precis efter allting hade spruckit.
Ja.
Då jag kanske var mer trasig.
Ja. Ja.
Därför att man kommer i kapp sig själv och man kommer i kapp sina känslor.
Ja.
Så att se de här avsnitten är väldigt uppslitande.
Ja.
Och jag, åtminstone de jag har pratat med som har varit medlemmar, säger likadant. Och det tror jag ändå är faktiskt ett bra betyg.
Det är ett riktigt bra betyg. Har vi tid för en del beröra en del till här?
Vi kör några minuter.
Ja, nej, men då vill jag säga Sara Svensson, som brukar kallas barnflickan vanemässigt, och vi har nog gjort det i tro att det kanske, ja, att vara diskret, men hon vill heta, hon vill inte vara avpersonifierad, hon vill heta Sara. Och i det här avsnittet så är det otroligt starkt när Maria Waldau säger att när hon var helt utlämnad till pastorn Urban i ett förhållande med honom. Hon kallade till och med att han hade tagit över hennes hjärna. Så kände hon igen och kunde förstå hur det blev för Sara när hon var levde isolerad i Helge Fossmos hem. Och det var ju inte det var ju inte alls likvärdigt, för det var ju inte samma, det gick ju inte lika illa, men att hon kunde förstå det. Och vi ska återkomma till det, tänkte jag, i ett senare tillfälle, för det är ju alldeles uppenbart att Sara är den här tomma fläcken på Knutbykartan som strålar som en magnet för media, så att jag läste att det stod att nu hör vi för första gången barnflickans röst, eller vad rubrikerna
löd. Ja.
Men det var ju bara, hon hade, i själva verket hade hon skrivit ett sms och tackat nej till att delta. Och det var allt. Och när, den rösten vi hörde, den var ju ifrån rättegångssalen 2004. Men
precis. Det var min reaktion också, att jag kände att oj, vad de drar på växlar här på något som inte alls. Men det är väl typiskt media.
Jo, men det är också, det är också media återspeglar ju vårt intresse. För frågan är ju hur det kunde gå till. Det är ju liksom, Det är en kärna i tragedin. Ja.
Ja, vi har ju pratat om att vi ska gå in och prata mer om ja. Sara.
Ja.
Så att, men det kräver mer än vad vi har kvar nu.
Absolut.
Men vi kan väl, ja, vi droppar den lite grann och sen så tar vi vidare ja. Vid något tillfälle när vi känner att det är läge för det.
Det låter på dig som att vi börjar bli färdiga.
Ja,
du som har ordning på klocktid.
Både tidsmässigt, ja, både tidsmässigt och orkmässigt känner jag i den här historien.
Ja.
Det,
du ska ha stort tack. Ja, du ska ha stort tack och du ska hälsa din man Peter och tacka. Och tack till alla de som ställde upp i den här dokumentären. Det var både modigt och kärleksfullt gjort.
Ja, jag håller helt med. Det är mina ord också. Och framförallt tack till de ungdomar som vågade. Modigt gjort. Tack Rigmor. Vi
tack,
fortsätter
Emma.
Nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.